Det här är Loppmarknadsarkeologerna i P1. I den här serien letar vi historien bakom prydnader, kläder, möbler, köksredskap och annat som vi hittar för en liten slant på landets loppmarknader. Utbudet är ofta detsamma. Det vi vill ha, det vill vi ha. Det vi inte vill ha, det blir kvar.
Men såklart finns det historia även i de saker som står kvar på hyllorna. Och idag tittar vi närmare på den en gång så moderna, men ack så känsliga, teflonpannan.
Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström.
Okej, att säga teflonpanna är faktiskt lite slarvigt, för teflon, det är ett varumärke. Patentet gick igenom 1944, eller hur?
Japp, och vi pratar närmare bestämt om stekpannor bestrukna med fluorplasten polytetrafluoreten PTFE. Men det blir så krångligt, så för enkelhetens skull kommer vi kalla det för teflonpannor genom hela det här programmet. Åh, vad är det här för rum?
Det här är ett labb där vi kan göra ytanalyser.
Det här är Eva Malmström.
Vi tittar ju på den här pannan och ser vi att det är en ganska missfärgad fläck i mitten. Och det tyder väl på att den har varit onödigt mycket upphettad.
Hon är professor i ytbehandlingsteknik på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Och hon ska berätta för oss hur teflon uppfanns. Och vad det är?
Teflon är ett plastmaterial, ett av de allra mest inerta plastmaterialen.
Inert, det är när något inte reagerar så lätt med andra kemiska föreningar.
Det består av kol- och fluoratomer. Och det är just det där fluoratomen som gör att materialet blir så inert och att det får en låg friktion. Och det är ju det som gör att det är väldigt få saker som fastnar i det. Teflon är ett sånt där jättespännande material som kom fram av en total slump kan man säga. Det var GM, General Motors, som hade börjat arbeta med kylmedier och kommit på att freoner, kolfluorväten, var bra material. Och då satte man igång ett samarbete med DuPont.
General Motors och DuPont, två gigantiska amerikanska företag alltså. Det ena i bilindustrin och det andra inom kemitekniken.
Och DuPont hade anställt en ny kemist, Roy Plunkett, som visste lite grann om kolfluorföreningar. Så han bestämde sig för att pröva tetrafluoreten som kylmedie. Och det är ju en gas i rumstemperatur, så för att ha koll på den här gasen så hade han den i en gascylinder som han också hade kyld. Och så tog han ut lite när han ville använda det. Men en dag när han kom till jobbet och skulle tappa ur gas så kom det inget. Och han trodde ju då att gastuben var tom. Men när han började undersöka det här lite mer noggrant så visade sig att den här gasen hade övergått till den polymera formen. De här små molekylerna hade reagerat samman till mycket större molekyler. Och då hade han gjort teflon för första gången.
Det var alltså i jakten på nya köldmedel till bilar och kylskåp som teflonet upptäcktes. Men det tog ett bra tag innan det kom ut på marknaden och hamnade på våra köksredskap.
Man var väldigt osäker under lång tid på om det var farligt eller inte. Och dessutom så insåg man ju tidigt materialets potential. Under andra världskriget och i samband med Manhattan Project så klassas det här materialet som ett säkerhetsklassat material som då inte får någon direkt spridning, för man vill använda det till väldigt krävande kemiska miljöer, till exempel då där man ville rena uranhexafluorid, som är ett väldigt frätande ämne som man då upptäckte att teflon kan faktiskt vara beständigt emot. Då hette det material X, tror jag, som det hade inte fått varumärket teflon ännu. Men på 50-talet då hade man i alla fall kommit så långt att man kunde använda det i lite större industriella sammanhang. Men man var fortfarande tveksam till att använda det till vanliga konsumentprodukter. Just för att det innehöll fluor och upphettar man det för varmt så avger det farliga gaser och så vidare. Mm. 1960-talet är man fortfarande lite osäker på om det är säkert att släppa ut den stora allmänheten. Men då är det en fransk man som är så sugen på att göra någonting med materialet. Han heter Grégoire. Och han hittade ett sätt att kunna lägga det i tunna skikt på fiskeredskap. För då hade han sett att det fastnar inte massa grejer på, det blir inte biofilm och så vidare. Men hans fru, hon var ännu fiffigare, för hon kom på att man borde kunna lägga det här i en stekpanna för att få en non-stickbeläggning.
Vad hette frun?
Hon hette Colette. Och de tar faktiskt ett patent på det där och de får ett patentet beviljat 1954. Och 1960 så blir det beviljat även i USA då på deras Food and Drug FDA-godkännande.
Och till Sverige kom de här pannorna på 60-talet.
Men vad symboliserade de när de kom till oss?
Alltså teflonet i hushållet är ett exempel på de här nya materialen som kommer efter andra världskriget och som vi faktiskt hämtar i hög grad från USA.
Det här är Rickard Tellström.
Det är liksom den nya rymdålderns material.
Han är måltidsforskare och mathistoriker vid Stockholms universitet.
Teflonpannan kan man säga, den slår igenom 1965 och viktiga pådrivare för den här är förutom då livsmedelshandeln också matjournalister som när man skriver recept i tidningar och sånt så ger man anvisningar om att kött och fisk just ska stekas på en teflonpanna. Och det finns också exempel på hur teflonpannan används på såna här semesterbyar och stuguthyrare som gör reklam för att när man hyr en stuga en vecka så ingår det köksutrustning och i den utrustningen finns det då en teflonpanna.
Hur såg man på gjutjärnet i samma veva?
Gjutjärnspannan och andra sådana här järngrytor och så vidare, de ses ju nu som omoderna och tillbakablickande. Inte minst för att de också egentligen används för ofta en annan typ av matlagning, alltså grytmatlagning, ett mycket långsammare tillagningssätt. Medan teflonpannan syftar till att man ska kunna steka fiskpinnar, filébitar. Det är helt enkelt det snabbskurna köttet som hastigt ska upphettas och stekas.
Men den här pendeln har väl slagit lite tillbaka de senaste åren?
Man kan säga att i vår tid så är det ju då långkoket och överhuvudtaget det långsamma tillagningssättet som har verkligen fått en återkomst och man köper emaljerade grytor kanske i högre grad idag än rena gjutjärnspannor. De emaljerade grytorna fanns ju också på 50- och 60-talen men de har ju alltid varit väldigt dyra.
Det är hög status idag.
Ja, absolut. Tunga köksredskap och tunga kastruller och grytor och gärna i starka färger också så att man ser dem liksom när man kommer in i de öppna köken. Att här står det en turkos eller brandgul gryta med någonting gott i. Så att det är verkligen mycket signalfärger också.
Men tillbaks till pannan med den vaxliknande florplasten.
Ska vi snacka lite grann om rädslan för att det kan komma ut gifter som hamnar i pannkakan när man steker i en sån här repig panna? Det finns mycket ångest om det på nätforum nu för tiden, har jag sett.
Mm. Kanske bättre att professor Malmström får berätta.
För att man från en teflonpanna ska få i sig en sån dos så att man blir sjuk av det så får man nog elda ganska rejält på den här teflonpannan.
Mm. Hur varmt måste man upphätta det för att det ska bli farligt?
Alltså teflon smälter vid 349 grader så vid normal matlagning så är det ju absolut ingen fara.
När ska man göra sig av med en teflonpanna då?
Den här pannan som vi tittar på nu den är ju lite missfärgad i mitten. Jag skulle i alla fall inte köpa den här som en bra begagnad panna utan när de börjar se lite anfrätta ut då skulle jag byta ut den.
Den stora frågan är väl varför hamnar de här uttjänta repiga pannorna på landets loppisar?
Jag kan tänka mig att en repig teflonpanna upplevs ändå ha ett värde för att den är av metall och det är någonting inom oss som liksom bär emot att kasta ett metallföremål. Vi låter den liksom hamna på loppmarknaden och så får någon annan kasta den än vi själva.
Så Tommy, vad skulle du betala för en repig teflonpanna?
Helst inget. Ibland ser jag faktiskt begagnade järnpannor för lägre pris än teflonvarianterna så jag tror jag håller mig där.
Loppmarknadsarkeologerna är tillbaka här i P1 igen nästa vecka.
Jag heter Tom Jönsson.
Och jag heter Maja Åström.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio P1.